Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Så, hej och välkomna till den här roliga podden.
Som den numera heter.
Vi har bytt namn på Arkivsamtal. Den roliga podden.
Du undrar om det finns en podd som heter Den roliga podden. Den här roliga podden.
Då lovar man väldigt mycket. Då måste det vara... Jag kommer ihåg, jag hade en kompis som massa år sedan på någon sån här han är SF-kille och de hade något SF-konvent.
Men vi kör igång. Okay. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Den roliga podden. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik av Trampe.
Ja, men det stämmer bra det.
Du har varit gäst förr, men för de som inte vet vem du är så är du poddare och allmän kulturvetare.
Ja, journalist från början. Och jag brukar säga journalist, det blir enklare, men visst, det stämmer väl. Jag är intresserad av populärkultur och... pratar om det och skriver om det och researchar en del om det.
Du har en podd med Kalle Lind som heter Della Morta.
Japp, och sen så gör jag numera också faktiskt, sen jag var här sist så har jag tillsammans med Thomas Andersson Vi börjat göra en podd som heter Hundåren. Där han intervjuar artister om de här perioderna i karriären när det har gått lite tuffare.
Och ja, men det var bra, jag lyssnade på ett avsnitt. Jag kommer faktiskt inte ihåg med vilken artist det var.
Var det så bra då verkligen?
Ja,
Nej, men det är där han intervjuar och jag gör researchen. Och det är jävligt skojigt och passar mig väldigt bra. Jo, men det är sån är jag. Jag rotar i det som har varit.
Och det är du som har valt ämnet idag.
Ja.
Vi sa att vi skulle försöka definiera det lite grann on mic, så att säga.
Ja, för att det blev lite suddigt här när vi skulle börja försöka definiera det. Vi ska väl prata lite om Kevin Smiths filmer. Och då tyckte jag att då kan man begränsa det till de här VSQ Universe-filmerna som jag känner att jag har koll på. Men sen så att jag har egentligen bäst koll på de tre första. Det är ju de som jag tycker det är mest om. Men sen så har jag
och det är alltså Clerks, Mallrats och Chasing Amy.
Precis.
Det är de jag har bäst koll på också.
Då kan det ju finnas viss tendens att samtalet kommer kretsa där omkring. Men i Indiet räknas, sen gjorde han ju också då filmen Dogma 99 och filmen Jay and Silent Bob Strike Back, eller Stjärnor utan hjärnor.
Och de räknas till VSQ.
Det gör de.
Men gör inte Clerks 2 det?
Jo, för jag tror att egentligen var det sagt att Jay and Silent Bob Strike Back slutar med att Gud, som spelas av Alanis Morissette, för övrigt efter eftertexterna så dyker hon upp och smäller igen den stora VSQ Universe-boken.
Okej, man ska bara definiera ordet eller analysera ordet mer, men det här, vad betyder SQ?
Bra fråga. Det borde jag naturligtvis ha kollat. Men det är, jag tror att VSQ, det betyder att det är lite skevt.
En skev syn.
Ja,
snedtänkt.
Ja, men vad fan. Ja, det är ungefär det.
Ja. Och det kallar han sitt filmbolag också, va?
Ja, VSQ Productions, precis. Kevin Smith, född 1970. Han har fyllt 50, herregud. Om Kevin Smith har fyllt 50, det måste innebära att jag också har blivit lite äldre.
Men Kevin Smith också, ska jag bara nämna till protokollet, att en stor anledning till att den här podden finns. Jag lyssnade väldigt mycket på Smodcast, som var hans podd. Han har tror jag fortfarande tillsammans med sin producent Scott Mosier. Men jag tror dock inte han är producent i hans filmer längre.
Nej, det är han
Scott
inte.
Mosier. Men de, jag började lyssna på den för kanske 10 år sedan. Mm. För jag kommer ihåg att Kevin Smith var 40 då.
Okej.
Och då tyckte jag att så här, fan, det var en stor inspiration också till liksom personlighet. Att han kunde vara så tramsig och ha så mycket kiss och bajs och sexhumor. Och var så fjantig liksom, när han var 40, tänkte jag. För jag var väl liksom 32 då kanske. Mm. Och tänkte väl att men det är fan vad skönt att man kan vara sån och ändå komma undan med det på något sätt.
Jag brukar lyssna på gamla intervjuer med Kjell Höglund från när han var 40. Och de gånger när jag känner att fan vad håller jag på med? Varför har jag inget riktigt jobb? Varför är jag en sån jävla konstig weirdo som inte följer Get With The Program? Liksom? Mm. Men då lyssnar man på de där intervjuerna. Men det är Kjell Höglund älskar jag och han är också så här. Då var det väl när han var 40. Då är det väl helt okej att jag är det nu i 76.
Men den Smodcast inspirerar mig till att starta podden Arkivsamtal.
Han har haft hur många poddar som helst.
Ja, sen när jag började lyssna så fanns bara Smodcast. Sen började liksom Jay and Silent Bob Get Old som han gjorde med sin kompis och skådisen Jason Mewes.
Precis.
Som spelar Jay i filmerna.
USQ Universe egen lilla bög Jimmy. Ja, precis.
Ja, och sen så startade han ju Hollywood Babylon som jag lyssnat väldigt mycket på som handlar om liksom film och nöjesbranschen i USA. Och sen slutade jag lyssna liksom efter ett tag. Då var det så att jag lyssnat över 100 avsnitt av Smodcast och ganska mycket av de andra också. Och liksom sen började man kunna alla stories. Han skäms inte över att upprepa liksom anekdoter och sådär.
Aha, det gör nog jag lite grann. Alltså när vi gör De La Morta så klipper jag klipper inte så jäkla mycket i De La Morta. Jag har insett att en del av liksom charmen med det är det associativa flödet för mig och Kalle. Och de som gillar det vill ha mycket av det. De som inte gillar det lyssnar ändå inte. Det är numera helt och hållet en betalpodd ändå. Mm. Alltså, för det mesta folk kan få bara bli glada när programmen är långa och det är mycket associationer. Och jag vet att vi kommer ju liksom touch base på samma sak. På olika liksom, grejer inom vårt referensbibliotek. Och det är okej om man liksom snabbt refererar till någonting som man har nämnt förut. Men om man börjar dra samma historier lite för mycket, det är lite, om man håller på i 2-3 minuter med en historia som man hade för 10 avsnitt sen, då är jag lite sådär,
jag skulle gissa på att jag har spelat in runt 1000 timmar podd nu.
Ja, det låter inte omöjligt.
Så det är ju anekdoter som har upprepats ganska många gånger vissa.
Ja, men det har också hållit på lite längre. Alltså, ta den här liksom, såna glas har vi hemma historien. Den är ju fantastiskt rolig. Det är kul att bli påminn om den. Men det hade varit lite jobbigt om du hade dragit den i avsnitt 10 och sen avsnitt 13 och sen avsnitt 20. Nu kanske det är att du drar den i avsnitt 10 och sen avsnitt 90. Då funkar det ju på ett annat sätt. Men, den där gamla goa, den hade man glömt av.
Ja, det är nästan, alltså, med låtar kan man ju höra hur många gånger som helst. Mm. Standardproteiner, om de är bra kan man höra ganska många gånger, men man tröttnar efter ett tag. Mm. Och så här, poddanekdoter har väl ett visst shelf life också, men... jag tycker, kan också tänka mig höra någon igen.
Om vi bara ska åter till USQ Universe, jag tror att tanken var nog lite att stänga igen den dörren i och med Jay and Silent Bob Strike Back.
För vilken film kom efter det, var det Jersey Girl?
Ja, det var Jersey Girl.
Och den blev totalsågad och blev hånad för den. Alltså, man kan fortfarande höra i hans poddar, jag kommer ihåg John Lovitz, gammal SNL-stjärna och senare liksom...
Det var inte igår man tänkte på John Lovitz.
Jag upptäckte faktiskt honom genom Kevin Smith poddar. Han har en sån John Lovitz stand-up theater eller liksom någon sån här där de började ha Hollywood Babylon live. Mm. Sen blev de ovänner med honom, jag tror de började bråka om pengar eller någonting. Men då var han, när liksom han var vikarie där ofta, John Lovitz, han hoppade in. Han är ju då också skådis i, men han är med lite maffiafilmer och han är med i Happiness bland annat också.
Just det, det är han.
Och han är liksom, men jag inser hur rolig han är. Men han är väldigt roasty och ganska bitsk och ganska taskig i sin humor. Men då kommer jag ihåg, det var någon gång han tyckte att Kevin Smith hade förolämpat honom lite i podden. Mm-hmm. Alltså han hade väl skämtsamt roastat honom eller dissat honom för någonting. Mm. Och då så sa han... han har regisserat en film som heter Cop Out också, som jag tror... Vad heter han? Die Hard-stjärnan?
Bruce Willis.
Bruce Willis just i huvudrollen, tror jag. Men då, då så var det så att han skulle verkligen gnugga in hur... alltså så här och så här, ja men Kevin Smith tog upp någonting negativt som han har gjort och så här, yes, but you did cop out and Jersey Girl. Att han skulle liksom verkligen, det skulle göra så ont att han bara blev påmind om den filmen som blev en sån flopp.
Det blev en så kallad KS, konstig stämning.
Okej.
Åh gud, det låter ju lite jobbigt. Nej, men jag,
har du sett Jersey Girl?
Ja, jag har sett Jersey Girl. Jag såg den faktiskt i jobbet. Jag var, när jag var, typ, den kom när kanske jag var 19-20 och jag var en ung, fräsch filmjournalist. Och jag gillade ju verkligen det Kevin Smith hade gjort. Men jag gillade inte Jay and Silent Bob Strike Back. Och jag tyckte Jersey Girl var hemsk. Och där någonstans tappade han lite mig. Och jag har egentligen aldrig riktigt hoppat på det igen då, även om jag då såg nu inför det här så såg jag Clerks 2. För det kom alltså en Clerks 2 2006.
Den tyckte jag var ganska bra.
Ja, jag blev...
kanske till och med på ett sätt bättre än Clerks 1. Alltså den är proffsigare och tajtare och sådär. Alltså Clerks 1 är ju i mångt och mycket en amatörfilm.
Vilket också ger den en särskild charm som de andra filmerna kanske inte har på samma sätt.
Men View Ask Universe.
Ja.
Det ska då vara universumet där liksom Jay och Silent Bob och de karaktärerna från Clerks lever i.
Ja, precis. Okay, lite som ett Marvel-universum.
Ja, ja, men då är liksom Jersey Girl och Red State och andra Kevin Smith-filmer utspelar sig inte i det universumet. Okej, okay, det var det, så det var den,
och på, om man går, kollar på Wikipedia så är också då den här Jay and Silent Bob-rebooten som kom 2019, den är med där, och även den tecknade filmen om Jay and Silent Bob som kom 2013.
Ja, just det. Animated Clerks, eller vad den hette.
Ja, nej, Clerks. Det tror jag var någon annan. Clerks Animated. Det gjordes ju också, om man ska komplicera ytterligare, så gjordes det faktiskt en tecknad Clerks-tv-serie för ABC runt millennieskiftet, år 2000 tror jag, som lades ner efter 2 avsnitt.
Ja.
ABC slutade sända dem. Och det här är också något skämt om, jag tror att det är någon borttagen scen i just Jay and Silent Bob när 2 andra centralfigurer i det här universet, nämligen Dante och Randall som jobbar på Quickstop och RST Video, 2 butiker som ju då, det är Clerks 1 handlar om. Det, den skiljer ju deras vardag där, men de dyker också upp i det här, en annan film i Ask Universet, nämligen Jay and Silent Bob Strike Back, och då står de just och pratar om det här och att Randall slänger in en kommentar att om att inte du hade gjort sådär så hade ABC aldrig cancelled us. Liksom. Så,
väldigt men för den var lite också... ja, men tillrättalagd för att ABC ville inte att det skulle vara så grovt. Alltså så här, som att Jay and Silent Bob är väl då knarklangare i de vanliga filmerna. Men i de tecknade är de mischief makers.
Precis, och det roliga var att ABC hade inte fattat det. De var de enda i hela världen som inte hade fattat att Jay and Silent Bob var langare. Och minst när Kevin Smith beskrivit det så att vi hade möte. Och bara, men du kan ju inte ha langare. Men Jay and Silent Bob är langare.
Men jag tänkte nog inte på det. Alltså först, när kom Clerks?
94.
Då, jag var inte jättegammal då. Jag var väl liksom... vad kan jag vara? De är född 78.
Då var du 16.
16. Jag såg nog när jag var 16-17. Och jag kommer ihåg, jag fattade nog inte att de var knarklangare.
Nej,
det är inte så tydligt.
Nej, det är inte supertydligt.
Jag tror inte jag fattade heller att det var 2 olika butiker det handlade om. Jag tror att jag bara tänkte, ja men här, de jobbar på olika skift i samma butik.
Ja, det är ju samma hus, det är väl det. RST ligger på baksidan något sånt där. Men, eller hur det nu är. Jag blir osäker.
Men det känns lite som att det finns en risk för att glömma ett visst inslag.
Ja, det har du alldeles sett.
Så nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Mer passion. Fanta Zero, som på grund av fylla hade druckits
direkt
ur flaskan av både mig och min flickvän Andrea Lennartsson.
Ja, då går den bort.
Ja, sen har vi... fan, man kan göra en piña colada. Det finns folköl av märket Azrael från Omnipollo. Coca-Cola Energy Zero, vispgrädde, chanukamust, Astakask starköl, hostmedicin, Nicka Whiskey from the Bottle, Amarula Cream, Bacardi Rom, ananasjuice, Bullet Bourbon, Passoa, Grand Mariner, Absolut Vodka, Organic Vodka, Jockträn, Tranbärsdryck, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och nejsägare, vatten.
Oj, 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 det här var inte lätt.
Nej.
Det var jättemycket. Nej, för både Bullet Bourbon och Grand Marnier drack jag faktiskt här nu under jul- och nyårshelgen.
Så heter det Grand Marnier?
Marnier, gör det inte det?
Jag min franska att det stod jättedålig. Grand Mariner. Men,
ja, nej, men det är en liten sån här orange likör.
Ja, jag är intresserad av tiki-kulturen och dess estetik. Ja. Så jag hänger ibland på Tiki Room, baren i Stockholm. En väldigt vacker tiki-bar.
Nere vid
Sankt Erik. Och där drack jag någon variant av pina colada som var extremt god.
Mm.
Där de, som jag sa, att den innehöll Grand Marnier eller Grand Mariner, som jag så skämtsamt brukar säga.
Är det Bruno Vincell-referens? Nej.
Vad sa du? Som jag så skämtsamt brukar säga.
Ja, men det, jag hade något gammalt avsnitt av Tutti Frutti på video. Där han inledde med välkomna till Tutti Frutti. Programmet är alltid någonting händer och fötter, som jag så skämtsamt brukar säga.
Jag tror skämt, faktiskt bara att det är ett gammalt gubbauttryck. Liksom. Att folk förr i tiden sa som jag tror. Jag kan ha snappat upp det från David Liljemark.
Att och det känns ju inte som att David Liljemark har tittat på Tutti Frutti. Det känns David Liljemark.
Jag har aldrig hört honom nämna det i alla fall. Men,
men du hade något, som lät jättekonstigt som jag inte förstod vad det hette. Hette det Oompa Loompa? Nej.
Var det Omnipollo?
Vad är det för någonting?
Omnipollo är det här ett bryggeri, ölbryggeri som... Mm. Ja, men de var rätt tidiga i det här craft beer-trenden.
Mm.
Jag är vagt bekant med Carl Grandin som är tecknare som var med och startade.
Okay.
Från illustrationsbyrån Vår.
Mm.
Och han har också varit med och tecknat Cheap Monday-logotypen, om jag inte har helt fel för mig.
Okay.
Men de har ett väldigt ett bryggeri som det går väldigt bra för som heter Omnipollo. Och de har börjat göra folköl också. Och det heter Asrachel, tror jag, den ölen. Det låter ju lite som katten i Smurfarna. Alltså Gargamels katt. Heter inte den Azrael?
Det gör han nog, ja.
Mm.
Just det. Det heter också för övrigt demonen som Jason Lee spelar i Dogma. Så knöt vi ihop den.
Azrael?
Han heter Azrael. Precis.
Ja. Och jag vet inte var det kommer från början. Men jag gissar att Smurf-namnet inte är taget ur luften heller.
Nej, antagligen. Det här är sånt som jag ska kunna. Det är det väl rimligen inte.
Det finns ju ett stort serieintresse från Kevin Smith. Så han har förmodligen läst Smurfarna och... Kanske fått det därifrån.
Säkert. Men jag kanske ska ta den då, för det var sånt oerhört stort utbud, svårt att välja. Men den lät ju spännande.
Ja.
Och man kan få lite vatten vid sidan om också.
Det kan du absolut få. Om det finns två sådana så tar jag nu också en sån.
Mm.
Men det kan vara att de börjar sina.
Så vad tar du då istället? Eller blir det en av Europas många cliffhangers?
Oh, det var länge sedan vi hade det uttryck.
Jag tycker vi nästan måste ha den.
Alltså. Ja, då är det dags för en av Europas, Europas sämsta cliffhanger kanske till och med.
Finns det en eller två av Azrael Omnipollo?
Och om det... Ja, nej, det ska ju bli cliffhanger då. Vad jag tar ifall det inte finns fler. Okej, men då är vi snart tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och nu är det även dags att rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers.
Mm.
Fanns det två Omnipollo-folköl i kylen eller inte? Och svaret är... Det fanns bara en.
Mm.
Istället tog jag en Coca-Cola Energy Zero. High caffeine, guarana och B-vitamin.
Ja, men det låter väl det. Då ska vi ta och provsmaka här.
Mm.
Mm.
Mm, den är ganska välhumlad, va?
Verkligen, men ändå mjuk i smaken och lite härligt fruktig. Medan du var och hämtade dryckerna så passade jag på att söka på Azrael här.
Ja.
Det är alltså enligt engelska Wikipedia The Angel of Death in Islam and Some Jewish Traditions. And
okay.
Reference in Sikhism.
Men för det fanns ju ett rykte om att Gargamel i Smurfarna var en antisemitisk judisk karikatyr.
Ja.
Och ifall han var, om hans katt heter då Azrael, som var, vad stod
det? Det var någon sorts, ja,
men fan, den judiska djävulen.
Ja, liksom. Någon sorts dödsängel. Den islamistiska dödsängeln.
Eller judiska, stod det väl?
Ja, det är precis, vissa, ja, precis, vissa judiska.
Så jag tror att det styrker caset om att Gargamel är en antisemitisk stereotyp.
Vi diskuterade här om någon filur i Pelefant är en antisemitisk stereotyp. Men jag vet inte om det att han har liksom lite
här, han har stor näsa.
Ja, precis. Men det är nog bara att han ska se lite konstigt ut. Jag tror inte Rune Andreasson jobbade med sådana grejer.
Nej, alltså han... I och för sig skulle jag nog kunna tänka mig att han var väldigt mycket så här, Palestina-vän som ibland spiller över lite antisemitism.
Ja. Lite alltså, Lasse Hildersberg-grejer.
Ja, kanske. Det var nog vanligt i hans generation och liksom hans politiska sfär, ska jag gissa på.
Jag pratar alldeles för lite om Pelefant nu för tiden. Återkomma till.
Det var ju en rolig karaktär. Kanske nästa gång du kommer tillbaks så blir det arkivsamtal med Fredrik Trampa om Pelefant.
Oh, då måste jag gå. Jag tror jag har kvar mina sista. Jag läste ju Pelefant hemma tills den helt plötsligt inte gick att köpa längre. När de la ner den där 93. Någon gång. Man kom till Ica den där dagen där man brukade kunna köpa Pelefant. Och så fanns det ingen Pelefant.
Känner du till Christer Folin?
Hette han?
Christer Folin. Också känd under artistnamnet Folini.
Nej, tyvärr.
Det här blev ett ganska långt sidospår.
Ja, men det är väl det arkivsamtal är väl sidospårens högsäte.
Ja, det är det.
Ihop med Della Morta.
Det var då han var översättare för mycket serietidningar på 80-talet framförallt, men han kanske gör det fortfarande, vad vet jag. Mm. Plus att han var rockmusiker, så okay. Liksom på SVT, innan det fanns liksom musikvideokanaler att få tag på i Sverige, så ibland klämde de in en musikvideo, ibland liksom mellan programmen. Mm. Och då var Folini där någon gång och liksom hade någon låt.
Och det var en jäkla exponering på den tiden.
Ja, det var det. Fast jag tror inte Folinis karriär tog fart. Han var fortfarande tvungen att översätta tecknade serier. Mm. Men han var väldigt rolig. När jag jobbade som serietidningsredaktör på Egmont serieförlaget så jobbade jag med honom också. Mm. Han översatte nog lite Ernie och Larsson och sånt. Men då kom jag ihåg att för när jag var liten och läste Spindelmannen så var det liksom, då kom jag ihåg att jag tyckte det var så himla rolig översättning när det var någon Spindelmannen skulle säga, alltså så här, han var ganska säker på att någon skurk, låt oss säga att det var Silvermane som gömde sig någonstans, och sa han: jag sätter mina sista Pelefant på att Silvermane gömmer sig där inne.
Du, vad bra. Och det känns väldigt random. Det bara kommer på att nu ska Pelefant betyda ägodel.
En dålig sägerting.
Ja, precis. Identity, fan, den borde man ju...
Men det var nog en... Jag tror nog Folin hade någon hänga på att Pelefant var dålig. För att det var någon, alltså det är osäkert på om han har översatt en scen. Men det var ett nummer av när Don Martin hade en egen serietidning i Sverige. Mm. Det var den serietecknare som hette Lou Stringer som gjorde då Fredrik och hans finne och Acke Black och lite andra serier.
Acke Black kommer jag ihåg. I de serierna. Så måste jag också måste ha bläddrat i den. I alla fall.
Och han gjorde en sida som parodierade seriesamlande. och då kommer jag ihåg att det liksom, för det var ju så, en av de bästa mint condition är ju då, fast det så, liksom, så var det så att de beskrev mint, en sån där, så var liksom skämtsamma beskrivningar, så mint, en sån där vit pastill som smakar tandkräm, och stod det near mint, serietidning som legat i samma ficka som minten. Och sen så var det liksom poor var det sämsta kvaliteten. Och då var det alla nummer av Pelefant oavsett skick.
Gud, jag har ju inte läst Pelefant sedan 93.
Eftersom Lou Stringer och Marvel-författarna är amerikaner / engelsman så är det ju säkert Christer Folin som har en hänga på att Pelefant är roligt eller dåligt, jag vet inte. Och sen var det fan en bild, en tecknad bild, fast det måste ju vara tecknad av Lou Stringer där det är liksom en nummer av Pelefant, så står det Pelefant, kokainkungen. Väldigt otydligt skämt.
Jag minns bara någon gammal bit i blandaren där Pellefant och Filur tar livet av den här husmusen, eller vad han heter.
Det är en mus.
Pip heter han, ja. Det är två möss. Det är en mus i Bamse och en mus i Pellefant. Lätt att blanda ihop.
Han är väldigt lik.
Ja, men att jag kommer mest ihåg att Pip ber för sitt liv och säger att jag vet att under er hårda yta så är ni snälla egentligen. Och Pellefant säger bara, knip brödmusen och punga ut med lullullet. Och sen slår han ihjäl Pip med en musfälla och går därifrån och säger, han dog som en svag stackare. Och halsar sen en öl som han köper för Pips pengar och säger, kitta dödsskönt, det knackar i braksnaben.
Vad sa du att det var blandaren?
Nu blir det ännu smal. Jag tror det var Bruks till och med, den tidningen som kommer ut i samband med karnevalen.
Jag minns
fjärde år.
Tidningen Toddybladet som jag tror liksom,
det är något skånskt.
Ja, det är en Lunda-grej. De hade lite sådana här karnevalstidningar. Mm. Toddybladet på Toddydagen och sen hade de liksom någon...
Ledare Lunda, och Fritte Fritsson. Eller
ja, men Lunda-karnevalstidning också som hette lite olika sak varje år. Alltså ifall de gjorde paroderade olika tidningar så det kunde heta så här National Geographic blev National Pornographic. Dagens Industri blev Magens Industri och så var någon som spydde på utsidan. Mm. Men där hade de väldigt rolig, en annan runa Andreasson-parodi som hette Saddamse. Det var mitt under Gulfkriget då. Så var det Saddamse, världens magstarkaste björn. Och hans sidekick var då Lille Skudd. Och Skalman var då Salman, som i Salman Rushdie.
Ja. Vad fan, alltså det är ju den där studentkulturen. Jag har ju ett extremt kluvet förhållande till den. Det är sånt där som gör att man faktiskt kan försvara sig för sig själv, att man gillar det.
Om ni vet vem som tecknade Saddamse så hör av er till mig på sociala medier. Det hade varit intressant att veta. Det var
vi får fråga Fredrik Tersmeden, han vet säkert.
Han kan garanterat. Ska vi hoppa tillbaks till...
Ja, vi har ett ämne, just det. Och vi lyckades väl lite riktigt avgränsa det där ämnet heller.
Ja, men om vi liksom säger View Askew-universumet och framförallt Kevin Smiths tre första filmen.
Ja, för man kan ju se, jag såg nämligen om Chasing Amy, den tredje filmen, igår. Och jag noterade där är det en scen då där Ben Affleck och Joey Lauren Adams bråkar om att hon har haft sex med två snubbar, och Ben Afflecks rollfigur
Coey London,
ja precis, svensk ättling alldeles uppenbarligen, tanke på detta. Och Rick Darris, där har vi tydligt, Rick Darris är en figur som är med i Clerks och som sen nämns i flera av filmerna. Men det jag framförallt noterade är att Joey Lauren Adams säger, ja, men vet du vad du inte visste? Jag har också haft sex med Shannon Hamilton och jag har haft sex med Gwen Turner, och du radar upp det där. Och Shannon Hamilton och Gwen Turner är två andra figurer i View Askew Universet som spelas av Joey Lauren Adams och Ben Affleck, fast i Mallrats. Aha. Så det är ett internt skämt. Hon refererar till figurer som de två har spelat och som hon säger att jag har haft sex med båda.
Okay.
Så det finns den typen av liksom, det är så det hänger ihop. Men vi kan ju börja med Kevin Smith då, som sagt. Född 1970 och filmskapare, och ja, lite allmän medieskapare, men framförallt filmskapare. Och uppvuxen i New Jersey.
Har du sett The Snowball Effect?
Ja, det här har jag gjort.
Det är då en dokumentär om tillblivelsen av Clerks.
Just det, hans första film. Som
ja, det är en ganska spännande historia. Han gick väl någon liksom filmutbildning i Kanada?
Ja, i Vancouver, precis.
Kommer du ihåg varför han åkte till Kanada?
Ja, det gör jag. Därför att han ville inte gå... Det här var liksom en utbildning som tryckte ihop. Det var inte en tre eller fyra års utbildning som de flesta andra filmutbildningar var. Utan det var ett år eller två terminer. Mm. Och han tyckte att men det blir bättre, för han hade ingen lust att gå 3-4 år.
Dessutom hoppade han av efter halva eller någonting.
Ja, för han insåg att jag kommer kanske inte nödvändigtvis få gjort det jag vill få gjort bara för att jag går den här terminen. Och nu har jag liksom lärt mig tillräckligt. Hans tanke var att jag går, från början var det att jag ska gå den här ettåriga utbildningen. Och sen lär jag mig hur man ställer in en kamera och hur man rattar djur. Och då kan jag lära min kompis Vincent Pereira och min kompis Head Habstack hur man gör, så kan de göra det, och så gör vi en film.
Men det var också på den utbildningen han då lärde känna Scott Mosier, som blev hans producent och poddkollega sen.
Ja, och som verkar ha varit lite mer av, vad ska man säga, om Kevin Smith är liksom Tyresö, så är Scott Mosier mer Karlaplan. Får man lite av ett intryck av i alla fall, att han är lite mer så här.
Och jag har inte riktigt koll på, alltså är det en klassfråga då, Tyresö versus Karlaplan?
Ja, kanske inte Tyresö, men alltså, eller jag säger mer Tumba då.
Jag tänker att båda två är hyfsat rika, eller?
Jag tror inte att Kevin Smith kommer
Tumba
från jätterik
familj. Tumba är lite fattigare.
Tumba är lite fattigare, men ändå någon sorts medelklass. Terror igen. Nu tror jag att han, Kevin Smiths pappa, jobbade på posten. Så det där kanske jag ska vara lite försiktig med. Men jag får intrycket, när man så ser dokumentären, så är det verkligen att Kevin Smiths första intryck när han ser Scott Mosher är, oh, what a pretty boy.
Product in his hair.
Precis, precis.
Brukar han nämna.
Nej, men får jag lite feeling av i alla fall. Nej, men det stämmer. Och de blev kompisar och gjorde någon deal om att okej, nu kommer vi skriver varsitt manus, och den som blir klar först, då får den andra komma och jobba på dens film.
Så hjälper de varandra med sina filmer.
Exakt.
Jag har inte sett den filmen som Scott gjorde.
Gjorde han det? Jag vet inte om den ens blev gjord.
Nej, osäk också.
Ja. Nej, men Clerks blev ju skriven i alla fall. Och Kevin Smith hann klart först, och då kom Scott Mosher och producerade den.
Och han jobbade då, Kevin Smith, på, hette affären Quickstop som han jobbade på också?
Den heter Quickstop. Det tror jag han gjorde även i verkligheten.
I
New Jersey.
Och vad hette staden i New Jersey som han...
Är det Leonardo eller Middletown? Det vet jag, minns jag inte. Men de heter någon. Det finns ett Leonardo och ett Middletown. Jag tror att det är Leonardo.
Och han jobbar...
Eller Highlands rent.
Highlands tror jag nu. Det låter mest bekant. Men så han jobbade på dagarna, och sen så fick han väl då, jag vet inte, han fick väl förmodligen tillåtelse att spela in film där på nätterna.
Jo, men det fick han. Han körde lite det här El Mariachi-tänket. Han hade hört El Mariachis regissör som gjorde sin... El Mariachi kostade ju verkligen... Om Clerks inte kostade mycket pengar, så kostade El Mariachi ännu mindre.
Och vem är det som har gjort den?
Fan.
Är det han som samarbetat med...
Antonio Banderas, och han som gjorde sen Desperado. Ja, det har han säkert gjort där. Är det Esteves? Nej, det heter han inte. Vad skämmigt.
Ja, jag tror jag vet men. Han har skrivit boken Rebel Without a Crew.
Eller heter han Rodriguez? Ja, jag blir fruktansvärt...
Rodriguez, tack.
Rodriguez heter han, ja. Mm. Jag blir fruktansvärt osäker här nu, märker jag. På sånt jag inte har läst på.
Men han var inspirerad av honom, eller?
Ja, och han hade sagt någonting att jag visste att när jag gör min film så får jag använda det som jag har tillgång till. Rodriguez hade sagt, jag har en buss och en katt och en motorcykel. Ja, men då ska de vara med i min film. Och att Kevin Smith då tänkte att det där är inte så dumt. Vad har jag tillgång till som jag kan använda? Ja, men jag har den här Quickstop-butiken, och det är en värld jag kan. Alltså, innan Kevin Smith började på filmutbildningen så hade han jobbat på Quickstop. Och så ja, det var ju ganska bekvämt, sa han, för jag visste inte vad jag ville bli. Och jag var ganska lat, och då var Quickstop ett ganska bra jobb. Den världen kan jag ju. Och så kunde jag liksom trycka in referenser till en massa där serietidningar och filmer och sånt som jag och mina polare brukade babbla om. Så jag lyfter, jag gör det, jag gör en film om jobbet på Quickstop, och så lyfter jag in det som jag och mina polare brukar prata om i den här filmen. Och där har man väl liksom fundamentet för Clerks, även om det också är ganska mycket centralt i den här historien, är då just Dante som är huvudfiguren, som har väldigt mycket av just Kevin Smiths osäkerhet. Han har hoppat av skolan och vet inte vad han ska bli, och hans flickvän tjatar på honom, du borde börja plugga igen, och du måste ju bli någonting, och han vet inte vad han vill bli.
Det var väl i början när han pratar med sin flickvän.
Just det, Veronica.
Vilket jag tror var, alltså så här, ja, det nu jag såg den Clerks 1 då ganska nyligen, och den scenen är ganska lång och ganska seg, och jag tror de hade problem med också när liksom filmen visades. Den kom in på Sundance-festivalen och när den visades där, och liksom Miramax då som senare distribuerade den. Kan det ha varit Harvey Weinstein som...
Alltså,
som satt i salongen och funderade på om de skulle distribuera den eller inte.
Jo, men så var det ju. Alltså, det stod och föll med Harvey Weinstein, som man ju på den tiden inte visste mer om än att han var den som var producent på alla coola filmer på 90-talet. Så han har ju vet en hel del annat. Nej, men så här var det att, jo, men det är så kul med just hur Clerks blev gjord, för den gjordes ju verkligen för inga pengar alls. Den gjordes för så här, vadå, $27,000 tror jag. Det är motsvarande, idag är det kanske lite mer än 200 000 kronor kanske. Man ska komma ihåg att på den här tiden gick det ju inte att filma på digitalt eller video och sen kunna visa, utan det som kostade var väl liksom 16 mm film och kamerahyra och klippbord och ljus och ljudutrustning och sånt där, för alla jobbade ju gratis. Och sen skulle den visas på någon sån här lite independent festival på Angelica i New York där.
Det var en festival, för jag trodde det var att de hade en egen visning på
Nej, det var en del av en festival, men det var just den sortens film, alltså amatörgjorda längre filmer, lite mer ambitiösa amatörfilmer eller vad man ska säga, får man intryck av i alla fall när man ser den här dokumentären. Och de ska ha en visning och då har liksom, som Scott Mosher beskriver det, de har sin visning på söndag, sista dagen.
Mm.
Och hela veckan så har det varit lite sådär, ja men där finns det filmer som är ungefär som deras och det har varit tre kvarts fullt i alla fall.
Mm.
Och sen kommer de in där på söndagen och väntar sig att, ja men här, nu kommer vi komma till den här tre kvarts fulla salongen och vi kommer vara där, vilken jäkla grej det kommer bli att se oss på stora duken. Och så är det ingen där, det är liksom två, tre personer där och, och Kevin Smith är såhär, helvete, han hade ju då maxat ut sina kredit kort för att få råd med att göra den här filmen. Bara, helvete, hur ska jag kunna betala tillbaka de här pengarna? Det kommer ju aldrig bli något. Nej. Och så har han den sån här enorma turen att en av killarna som sitter, en av de få externa så att säga som sitter i publiken.
Kille är lite smickrande för den ser ut som en lastgammal gubbe.
Bob Hawke, eller Bob Hawke. Okay, han verkar oerhört... Han har också någon liten så här, lite konstig cameo i Chasing Amy där han sitter och skrattar. Han verkar vara en oerhört lite så här... Han har ett märkligt sätt i alla fall som person, men verkar vara en sån som ser till att det händer saker. För han såg den och tyckte att den var jättebra och så skickade han någon, det vidare till någon journalist som i sin tur tipsade någon annan journalist och så började det här snöbollen rulla då.
Mm. Jag tror till och med att Bob Hawke var en sån som brukade rekommendera filmer till Sundance.
Alltså så att, kan det nog ha varit, ja. Och
på Sundance så blev den något av en hit.
Ja,
alltså men... det blev en snackis där, folk tyckte den var kul och...
Ja, men det roliga är just det här du pratar om början av filmen, för att det var någon sån här producers rep som tyckte att Clerks var jättebra och försökte lansera den för Harvey Weinstein, någon visning, kolla på det här. Och Harvey Weinstein var kanske lite svårövertalad och tyckte inte, ja, vad fan är det här? Och så ganska tidigt i filmen så är det ju då en kille som kommer in och börjar propagera mot att man ska röka och lyckas liksom få en hel mobb att kasta sina cigaretter på Dante och skrika cancer merchant, cancer merchant.
Mm.
Vilket jag för övrigt tror var Kevin Smiths liksom ståndpunkt när det gällde rökning innan han skrev manuset. Sen skulle han ju spela rollen som Silent Bob och då var han tvungen att röka, vilket han inte hade gjort tidigare. Men då i och med att han spelade rollen som Silent Bob och hela tiden rökte on screen så blev han beroende och blev rökare. Han har väl lagt av nu, men så kan det gå. Nej, men i alla fall, och Harvey Weinstein var inbiten rökare och tyckte att vad fan, han var liksom motvillig till en början och så kommer det här långa grejen om att man inte ska röka. Och så reste sig Harvey Weinstein och gick därifrån.
Jaha,
så
sen, gjorde
han gjorde det. Så att Sundance var verkligen sista chansen och då var det så att jag tror att den här producers rappen och någon till, för det var andra på Miramax som tyckte, och det säger Harvey Weinstein i dokumentären också, de unga, hippa killarna, de tyckte ju att den var jätterolig, det var bara den gamla gubben som inte fattade något. Så då sätter de sig så att Harvey Weinstein sitter i mitten och inte kan gå därifrån.
På en ny visning.
Ja,
de försökte få honom igen.
Precis.
Och så var det så här, jag fan med en dag liksom på Miramax som ville att den skulle bli av, sa så här, just wait till 37. Wait till 37.
Just det.
för det är då ett kanske det roligaste också enligt mig skämtet i filmen.
Just det, men det
och som har dock blivit också en klassiker för Kevin Smith. Han har typ en jacka där det står 37 på ryggen och sånt där. Men men det är då att men det är hans flickvän, Dantes flickvän som de pratar om hur många de har haft sex med. Hon försöker pressa honom på hur många han har haft sex med. Och hon tycker att hans siffra är lite för hög. Jag kommer inte ihåg hur många han har legat med.
12 tror jag. The illustrious 12 tror jag nämner. Och hon har legat med, säger hon, har fått bara 3.
Vad sa The illustrious 12? Är det referens till någonting? The illustra 12?
Ja, men nej, det är väl bara att de är de illustra 12 som han har legat med. Jag tror det är Randall som säger det om tjejerna han har legat med. The illustrious 12.
Hon säger att hon har legat med 3 och sen så, men sen kommer det fram att hon har... att hon har sugit mycket kuk i sina dagar.
Mm.
Och så frågar han då, hur många? Så här, 36. Och så här, including me or not including me? Not including me. So 37. Så you sagt 37 dicks. Så, ja, vad är det med det? Det är inget konstigt med det, tycker hon då. Men han blir väldigt upprörd över det.
Ja, han blir mycket, mycket mer upprörd över det än vad hon blir över hans.
Och sen så kommer hans kompis in. Eller, jag vet inte om det är bara någon random.
Nej, det är en totalt random snubbe som kommer in. Och han bara skriker åt honom, my girlfriend sucked 37 dicks.
Och han säger, in a row? Och sen så är det också när de börjar bråka och hon går därifrån och han skriker efter henne, try to do not suck any dick
on your way to the parking lot.
Och då är det någon kille som börjar följa efter henne som han haffar såhär, nej du ska inte följa henne.
Kom tillbaka! Nej, det är väldigt kul. Och det är kul, jag tror att den killen en av någon kompis till Kevin Smith som bara dök upp och liksom, ah, du ska stå här och så ska du börja gå. Han har sagt att han blev igenkänd på stan i flera år efter den här enormt lilla
insatsen. Man säger att han är ganska dålig skådis. Han ser så himla bredd ut när han bara står där och väntar. Men det, var, det är roligt också att sen efter liksom 37-skämtet så tycker filmen
lyfter. Jag förstår den här
Max-killen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Att, eller ja, tragikomiskt kan man väl säga i efterhand att Harvey Weinstein till slut föll för ett, ett vagt sexistiskt skämt.
Ah, jo. I retrospekt, ja. Absolut. Fy fan. Nej, men, så, men det stämmer. Den filmen tar ju liksom fart efter det. Och jag visste, det är ju det. Det finns ju en del ganska stela skådisinsatser i den, absolut. Men
den är ju liksom på ett sätt en väldigt bra så här, amatörfestivalfilm.
Ja.
För den det är liksom allt från hur det ser ut rent bildmässigt med ljus och ljud, hur det hörs liksom, och skådespelarinsatser och manuset och sånt är ju det är lite vacklande på många sätt. Mm. Men det är det som du sagt, som du sa, är det ju charmen med den också.
Ja, det är lite så här punkig energi. Det är som att lyssna på såna gamla, som jag brukar tycka om att göra, såna gamla DIY-singlar från punk-eran med så här band som har fått höra att nu ska alla göra en singel. Och de har jättemycket att säga. De kan absolut inte spela. De har precis börjat spela. Men de ger fan i att de inte kan spela. Utan de gör i alla fall och bara skriker ut det de vill ha
och
sagt.
Det, de har, jag älskar det. Det är mycket att säga. Det är fuck the system.
Ja, jo. Eller att ni jävla lantisar, ni har ingen tunnelbana och så vidare. Autentiskt. Det är faktiskt, vad är det, Måns Gatton? Han som säger, apropå gamla seriereferenser.
Ja,
serien,
ja.
Han hade ju ett punkt.
Eva Adam eller Adam
ja,
och Eva?
Ja, Eva Adam, där jag ju sen var med. Den filmatiserades, så där var jag ju med som
barnskådis.
Och det
heter den Eva Adam också?
Ja, det heter den. Och det tror jag den gjort från, ända från början.
Okej.
Okay, ja. När kom den? Kanske för 30 år sedan? 1990, 91 någon gång.
Och sen så kom det då en film som heter Adam och Eva med Björn Kjellman.
Just det.
Som man inte ska blanda ihop det med.
Nej. Men i alla fall, jo, men Måns Gatton hade ett punkband som gav ut en singel.
Vad hette det bandet?
Ja, vad fan hette de? Jag kommer bara ihåg att de hade en låt som hette Mytomanen. Eller något sånt. Jag är en mytoman, jag ljuger hela dagen. Jag super som ett vin, 500 liter vin eller något sånt där. Men de hade också en låt som hette Ni har ingen tunnelbana, som handlade om hur jävla okola alla utanför Stockholm är. Ni har ingen! Ni har ingen, ni har ingen tunnelbana. Det blev något lag hade det sen som läktarramsare.
En förhistorisk hiphopbönder.
Ja, men ungefär. Vad var vi på det? Jo, men Måns Gatton. Jo, men energi, precis. Amatörismen är ju liksom en del av charmen med det.
Den är ju svartvit också.
Ja.
Och det hörde jag att det var för att ljussättningen.
Ja.
Att de, jag vet inte om de inte hade tillräckligt bra lampor för att göra det snyggt i färg.
Ja, de hade nog det, men jag tror som jag minns det så säger man någonting i stil med att om vi gjorde i svartvitt, det tror jag väl, råfilmen var väl kanske lite billigare också. Men också att om vi gör, då behöver vi inte tänka på så här color temperature och allt sådana där. Nej, just sådana där som alltid fotografer säger på DVD och man inte vet vad exakt vad det betyder, men det låter väldigt tekniskt och bra. Men de inte tänka på det, färger och sånt där överhuvudtaget, så då, kunde det man, och så blev det lite billigare.
Men sen var det också att de spelade in på nätterna, men det skulle utspela sig på dagen.
Ja.
Så att de har ju någon grej i, alltså att den här, vad heter de som man skyddar fönstret med?
Ja, vad heter det? Shutters.
Jalusiner. Jalusiner.
Ja, precis. Den här metall...
Ja, att för att de är neddragna och de liksom... Mm. De gör en grej av det i början att så här, vi får inte upp den här jalusinen för det är någon som tryckt in ett tuggummi i låset.
Ja.
Vilket är, alltså när jag såg den, jag tänkte inte på att det var något konstigt ljus. De hade bara kunnat... skita i att, för de menar så här, men man kommer se att det är inget dagsljus.
Nej, men ja, framförallt det, man ser väl att de här chattersarna är neddragna. Ja, okay, det är väl det, ja, det man ser bakgrunden när Dante står vid kassan. Det är sånt man gillar med de där grejerna, för efter Clerks så kom ju den betydligt mera liksom studioslicka och producerade Mallrats. Mm. Och där kan man ju se, det finns ju en liten charm kan jag tycka med just begränsningar, att vi har inte pengarna, vi har liksom inte egentligen möjlighet, men hur får vi det ändå att bli fräckt? Johan Wanlo sa någon gång att han nästan inte ser på någon ny film, för att förr i världen så kunde man säga om en film att ja, men den är väldigt snygg, och idag kan man inte göra det, för idag är alla filmer snygga och det är hur lätt som helst att göra CGI och sånt där.
Men därför ser, ja, det vacklar ändå lite resonemang, så därför ser han inte hur bra de är, så ser han inte då.
Nej, kanske, jag vet inte, men jag förstod lite tanken, för Mallrats är ju en intressant film, för då hade Clerks blivit liksom en hit och såldes runt om i världen och fick priser på Sundance och vid Cannes och sådär, och då approcherar Universal Kevin Smith och säger att vi skulle gärna göra, vi hade funderat på att köpa Clerks faktiskt, men alltså Universal kan ju inte ge ut en film där en tjej knullar ett lik i ett på en toalett, som det är en grej i Clerks. Men där, fan, vi skulle väl kunna göra någonting. Jim Jacks tror han hette, en sån här Universal. Skulle inte vi kunna göra någonting? Och så började de då, gjorde de då Mallrats, som då, har lite av Clerks-grejen men är förflyttad till ett köpcentrum istället, en mall. Det där då, T.S. och Brody som de heter. Den, man kan säga Mallrats motsvarighet till Dante och Randall i Clerks. Där de
och de spelas... Ah, är det Jason Lee med i den filmen?
Ja, det är Jason Lees första roll. Det är lite kul att han är... Han var ju professionell skateboardare innan det. Hur man nu är det vet jag inte, för jag har för dålig koll på den kulturen.
Men han spons.
Hade, antagligen, va? Men han sa, jag har blivit för gammal. Jag är gammal, jag är 23. Så jag tänkte... jag vill fokusera på en ny disciplin. Jag vill bli skådis istället. Jag tror inte han... Jag tror att de testade honom men tänkte att han är väl lite för färsk, men de tyckte att han var så jäkla trevlig, och så började de hänga med honom och sen, men han skulle kunna göra Brody kanske, som den här figuren heter, och det gjorde han ju då. Han är ju fruktansvärt bra. Alltså Mallrats fick ganska dålig kritik, men flera kritiker var så där, ja, alltså Jason Lee är så pass bra att han nästan skulle kunna ha lyft den här filmen, men bara nästan. Men det, för det är också därför där vet jag att Kevin Smith har beskrivit sig själv som ganska budgetmedveten. Att han vill liksom inte ha för hög budget. Han vill inte göra av med folks pengar i onödan. Så han säger till Universal när de börjar förhandla om den här att okej, jag behöver verkligen inte mycket pengar. Vi behöver inte ha jättehög budget för den här filmen. Och då säger Universal, ja, men då får du $6 miljoner. Oj, säger, så mycket behöver jag nog inte. Nej, men säger Universal, att du kan inte göra en riktig film på mindre än $6 miljoner, det går inte. Jo, säger Kevin Smith, jag gjorde ju Clerks och bara $27,000. Ja, men det är ju ingen film.
Det är ingen riktig film.
Ingen riktig film. Och det är ju lite intressant. Alltså, Clerks, alla de här tre första filmerna har ju samma director of photography, David Klein, och ingen av dem är ju särskilt snygg. Men i Clerks är ju liksom fulheten och det här lite så här, nästan Roy Anderssonska långa tagningarna på bara två huvuden. Det är också som sagt, det är en del av amatörismen och därmed en del av charmen, va? Men i Mallrats så ser man att det är ungefär samma estetik fast med $6 miljoner inpumpat, och då blir det på något sätt ännu fulare. Även om det är så här nu 25 år senare, så är det ganska skojigt som tidsdokument, för det är typiskt mitten av 90-tal. Och det känns som att den estetiken fanns över hela världen. Jag är ju uppvuxen i Vaxholm ute i Stockholm.
Alltså estetiken som i Mallrats?
I målestetiken. Alltså Täby centrum brukade jag hänga i. Det såg ungefär ut som det gör när man ser Mallrats. Fast Mallrats var i...
Men du gillar inte den estetiken?
Jag kan ha någon sorts nostalgisk koppling till den, men jag tycker nej, det är inte riktigt min det där plastrosa. Nej, det är inte riktigt min. Ja, men jag gillar lite så här, jag gillar ju Tiki principiellt och i teorin, men sen jag vet inte om jag skulle kunna inreda med Tiki, så det blir liksom inte vackert. Hur fascinerad är den?
Tycker du inte Tiki Room är vackert?
Jo fan, det tycker jag. Eller jag tycker Tiki Room är härligt i teorin. Och det är kul att gå dit som en upplevelse. Men jag insåg när jag försökte köpa hem såna här Hawaii-muggar att jag kommer inte dricka ur de här. Det blir liksom för opraktiskt.
Man måste nästan gå all in då.
Ja, man måste det. Och det kan inte jag riktigt göra på just Tiki.
Men det är ju lite andra, alltså budgeten kan vi lite, för det är lite andra kända skådisar i Mallrats. Det är ju Shannon Doherty som spelar Brenda i Beverly Hills just TV-serien.
Hon var nog också lite en sån där förutsättning för att det skulle bli gjort. När hon sa ja så sa Universal, ja men då så. Ja. Då öser vi här.
Men jag tror att Kevin Smith tyckte att hon var besvärlig att jobba med.
Det alltså, har man väl lite förstått.
Jag tror hon fick i sig foten från Beverly Hills 90210 för att hon var för jobbig att jobba med också.
Så kan det kanske ha varit.
Och då var det ändå säkert välbetalt och statusfyllt medan det kommer en ny spoling liksom, så är hon säkert ännu mer arrogant mot...
Ja, det kan man nog föreställa sig. Jag vill minnas att det framgår mellan raderna lite så här på kommentarspår eller om det är någon making of dokumentär. Man förstår att det var inte liksom det bästa working relationshipet. Nej, men det stämmer. Men sen är det, ja, hon är ju med. Hon är väl verkligen den stora stjärnan där. Mm. Eller ja, för det är ju mig det kanske med att Stan Lee dyker upp som sig själv.
Ja, en cameo. Ja.
Det är ganska tufft också. Men annars var Ben Affleck som ju spelar skurken då, den tidigare nämnde Shannon Doherty som också då refereras till i en av de andra filmerna. Han var ju ganska färsk.
Vad hette han, sa du? Shannon...
Eller vad, nej, vad säger jag? Nej, Shannon Doherty heter ju... Det är Brenda. Shannon Hamilton heter rollfiguren. Okay, yeah. Nu rör jag till det jättemycket för er, kära lyssnare. Jag beklagar det här, det var lite rörigt till att börja med.
Men Ben Affleck, han var ju inte en stor fan av dem.
Nej, jag tror att de precis... Han och Matt Damon... Det här, ja, den kom 95 och spelades, började väl göras där 94-95. Då hade han och Matt Damon hade precis... sålt manuset till Good Will Hunting, men sen så åkte det runt mellan lite olika filmbolag, det blev krångel, så det dröjde ju 3 år innan den filmen kom ut.
Vilken tidig Ben Affleck-film är det han går runt med en sån här pin där det står Too Drunk to Fuck? Det är en sån lite slacker-aktig film. Känner du igen det?
Ja. Det är inte Clueless, nej. Vad heter
det? Nej, det är det inte. Men ja, det behöver vi inte gå in på nu.
Någonting ska väl eftersnacksgruppen ha för mig också. Nej, men just det. För han gör en ganska tidig roll där, ja. Mm. Och det var kul också, apropå... För Jay and Silent Bob är ju lite av en gemensam nämnare för nästan hela Viewers Universe. De dyker ju alltid upp.
Det är Kevin Smith som spelar Silent Bob och Jason Mewes som spelar Jace med hans sidekick. Och de...
Precis. Ja, men det kanske kan förenkla det så pass. Det är de som är liksom den gemensamma nämnaren för hela Viewers Universe. Det blir väl lättast så. Men det är också väldigt... För att...
Och de är inte med i Zack and Miri Make a Porno.
Nej, det tror jag inte att de är.
Som då blev... Kevin Smiths, jag följde ju hans podd när den filmen var på gång. Och han hoppades verkligen att den skulle bli en hit. Den hade en av de här liksom skadisarna. Nu kommer jag inte ihåg vem, om det var Seth Rogen eller Jonah Hill. Det var nog Seth Rogen.
Jag har inte sett den, så jag kan inte tyvärr...
Som var liksom huvudrollen i den. Och han var väldigt het och så han trodde att den här skulle liksom bli en stor hit. Mm. Och jag kommer ihåg att jag såg den utan att fatta att det var en Kevin Smith-film.
Jaha, okej. Okay.
Jag bara liksom fick DVD:n någonstans ifrån. Eller jag satt på ett kontor där det var en filmrecensent som fick in massa filmer, så jag bara sa jag fick plocka liksom gratis filmer därifrån. Och så sa jag den och sen bara, vad fan, Jason Mewes, jag har aldrig sett honom i någon annan film än en Kevin Smith-film, men vad kul att han har fått lite andra roller.
Ja.
Och sen tror jag det var Hanna Fahl som berättade att det är en Kevin Smith-film. Bara,
ja, ja, hon är ju stort Kevin Smith-podd-fan också.
Jag tror hon gillar hans filmer också. Det var någon som började lyssna på podden. Men...
Nej, men för Jason Mewes var ju då gammal kompis till... Det är också återkommande i de här filmerna att hans polare, Kevin Smiths kompisar, dyker upp i lite olika roller. Eller refereras till i väldigt smala internskämt. Och Jason Mewes var ju gammal kompis med Kevin Smith. Och figuren Jay skrevs väl enligt Kevin själv. För att han tyckte jag måste visa för världen hur rolig Jason Mewes är. Jag har väl tänkt många gånger att är det sådär Jason Mewes är i verkligheten, så skulle inte jag orka med honom mer än 5. Jag gjorde ju lumpen med några sådana figurer. Det var liksom de där där som tyckte att det var skitkul att spela innebandy i korridoren och ha sönder en lampa hela tiden. Mm. Det var liksom, det var inte så, det är inte så jävla roligt.
Men... Nej, men Kevin Smith har ju väl så här pubertal humor. Mm. Och han tyckte väl det var, alltså han berättade när han första gången han träffade Jason Mewes. Jag tror det i skolbiblioteket eller något uppehållsrum eller något sånt där, mm. och att han kom in då i rummet och sög av allting som, inom räckhåll, alla dörrhandtag, alla flaskor, alla lampor och alla ja. Allting, och att han tyckte det var så roligt, så den här killen måste jag bli kompis med. Men sen sa han att det tog ett tag att få honom att bli sig själv på framför kameran.
Det är också jävligt roligt, ja, att han skriver rollen åt, han skriver rollen till Jason. Mm. Det här är ju du. Och Jason bara, ska jag säga det här? Varför ska jag säga snoochie boochies? Mm. Ja, säkert, varför brukar du säga snoochie boochies? Men ska du filma det här? Ska jag säga det här? Ska jag stå och svära? Mm. Och ska jag säga det här? Det här är ju det är ju du för fan. Ja, men jag vet inte.
Ja, men jag kan den självmedvetenheten är rätt vanlig. Jag märker att ifall jag bjuder in någon som är lite knasig till arkivsamtal, så ibland så ställnar de till liksom, och blir lite för självmedvetna.
Ja. Bara för att du säger det nu så blir jag lite mer stel och självmedveten. Fan. Vad var vi någonstans? Jo, nej men det är ju, och det är skojigt också då apropå just Mallrats, att där skulle då Jane Silent Bob komma tillbaka, men filmbolaget gillade inte Jason Mewes.
Men han är väl med i Mallrats?
Han är med, men det var verkligen att jag vet att de film, han som sen spelade Austin Powers, eller vad säger
Mike Dr. Myers?
Dr. Evil i Austin Powers spelas ju också av Mike Myers, men han som spelar hans son, Seth Green tror jag han heter.
Ja, Seth Green, ja, men han
var inne på audition på Mallrats och liksom tänkte, ha vad kul, spela för en roll, och bara, men Jay? Varför ska inte Jason spela Jay? Jag vill inte spela Jay, det är ju Jason som ska spela Jay. Jay är ju Jay, han är ju rätt.
Aha, de ville, filmbolaget ville ha Seth Green.
Eller någon, och även någon annan sådär småningom ganska känd, eller lite, redan då lite så halvkänt löfte togs in. Och de alla sa, varför ska jag, vadå, varför ska ni inte ha han som är han? Mm. Och att tydligen till slut gav filmbolaget med sig, okej, du får liksom... Okej, du får ha din Mewes, men då får du liksom betala hans resa dit, och han får vara med i några dagar, och om vi inte gillar hans första tagningar, hans första dailies så att säga, då slänger vi ut honom och så får du plocka in Seth Green eller något sånt där. Men tack och lov så gillade de honom utan bara fan, och sen byggde de hela filmens i och för sig ganska taskigt genomförda marknadsföringskampanj på just Jay och Silent Bob och Snoochie Boochies. Mm. Mallrats har ju mycket av det där, det är ju när Kevin Smith skulle pitcha till Universal, så sa han, men det här är lite som Clerks but in a mall. Och det finns ju mycket av det, att T.S. och Brody går runt och pratar ganska mycket om superhjältar, könsorgan och sånt där. Men också, men det finns ju det som jag gillar mest med den, är ju liksom mer slapstick-grejerna, och där är ju då en central grej att Jay och Silent Bob ska försöka förstöra en scen som har byggts upp där i den här målen. Från början tänker de bara göra det för att de tycker att det är kul. What else are we gonna do? Men också sen visar det sig att det här kan hjälpa deras kompisar T.S. och Brody om de gör det. Och där är återkommande liksom stora blåa kartor som Jay gör med hur Silent Bob ska liksom svinga sig in med ett rep och ha sönder den här scenen. Han misslyckas varenda gång och det... Och de blir jagade av polis. Mycket Batman-referenser också, att de blir jagade av polisen. Men det visar sig att Silent Bob har en sån här grappling gun gömd i sin arm och kan liksom skjuta iväg en lina så att de kan hissa upp sig i taket och komma undan polisen. Det tycker jag är jävligt skojigt.
Gillar du Mallrats? För jag tror Kevin Smith själv är lite nu i efterhand. Hörde jag någon podd, han sa att han inte tyckte den var så bra.
Jag tror att han har gått lite fram och tillbaka där. För jag har tittat på lite artiklar och så här YouTube-klipp. Jag tror att det har varit lite fram och tillbaks för hans del. Att han i perioder inte alls har gillat den, och perioder han tyckte att den är väldigt bra. Nu så är det tydligen planerat att det ska komma ytterligare en Mallrats-film här. Senast som man sa så är att den ska komma någon gång nästa år, men jag vet inte hur långt de har kommit med den.
Var det Clerks 3? Är det på gång? Eller
har det har också varit på gång ett tag. Så jag vet inte, jag har ingen närmare inblick i hur det går med det. Men jo, det har också pratats om. Men det är väl kul att den är ju, Mallrats är också intressant just för att alla filmbolaget trodde så mycket på den. De tyckte att den var så bra och var så övertygade om att den skulle bli en hit. Och Kevin drogs lite med i det där, att han ringde då den här Jim Jacks efter premiärhelgen och var så där. Hur gick det? Ja, säger Jim Jacks, vi drog in 400 000. Oj, säger Kevin Smith, på vilken bio? Nej, det var allihop.
Oj, jaha. Ja. Var det så lite?
Ja, tydligen.
Och jag har, säger, men... det, jag tror...
För den, och den, då gick den upp på ganska många biografer. Men kritiken var ganska liksom otrevlig, eller elak var den kanske inte. Men de sa att det var någon som, jag tror vad heter han, Kenneth Turan, eller vad han heter, någon sån här stor filmkritiker, skrev att om Sundance och någon ska ordna, någon ska göra en kurs för independentmakare vad man inte ska göra som sin andra film. Då skulle man kunna ha Mallrats liksom, at the heart of its curriculum. Och det tog ju ganska hårt på Kevin Smith, vet jag. Men att den här Jim Jacks i det här samtalet sa okej, det här gick inte, men folk kommer att fatta den med tiden. Jag tror att Kevin Smith själv sa någonting sådär att 1995 så var det liksom så att då var min värld att man pratade om Stan Lee och gjorde referenser till Marvel-serier och sådär. Men det var min värld, det var inte världen i övrigt. Och sen gick det 10 år och så helt plötsligt hade hela världen kommit ikapp min värld och började prata om Stan Lee och Marvel-serier. Och det är väl den av hans filmer som har fått liksom störst kult på video. Eller i alla fall den som har följt det här mönstret av att floppa på bio och sen få en publik via video. Alltså jag tycker att...
Hur gick det för hans tredje film sen då, Chasing Amy?
Chasing Amy gick det bättre för. Alltså jag tycker väl att Mallrats är ju överlägset den svagaste av de första tre. Men den är och det är inte något mästerverk. Men den har heller ju inte... Den är ju liksom en teen comedy. Den har inte ambitionen av att vara något stort.
Chasing Amy är nog min favoritfilm av Kevin Smith.
Ja, det skulle jag också säga.
Alltså, kanske Clerks 2 är väldigt bra också, tycker jag.
Jag tycker Clerks 2... Alltså, jag hade inte sett den innan det här. Och jag var lite... Så man tänker när man får höra talas om sådana här, men fan, vem hade bett om det? Nu ska de liksom damma av, ta fram gammal skåpmat igen. Men jag tyckte den var jätterolig. Clerks 2. Jag blev väldigt förbryllad över hur rolig jag tyckte att den var. Också med lite så här knasiga, smått obegripliga inslag. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul att i Clerks 2 så är ju då Jay and Silent Bob naturligtvis då med. Men då har de åkt fast och skickats på sån här rehab och då har de blivit born again Christian. De har blivit kristna och börjat tro på Gud. Så att, men det enda som har förändrats är att de inte själva använder droger. De säljer fortfarande droger till andra och de står fortfarande utanför movies som det är då i det här, istället för Quick Stop så är det då den i USQ Universet. Så finns det en sån här franchise-kedja som heter Movies som också är ganska viktig i dogmafilmen. Alltså inte de danska dogmafilmerna utan Kevin Smiths film Dogma som kom 1999. Där hänger de då och är liksom precis som alltid, det är bara att de inte själva knarkar. Men de är fortfarande lika jobbiga och störiga. Och,
är det någon film eller för mig att de hänger utanför någon abortklinik för att de tänker att man kan träffa lösaktiga tjejer där?
Men det tänkte jag på nu när jag liksom gick igenom de gamla filmerna igen. Att alltså, okej, det är filmer mycket om, det är många filmer där två grabbar står i centrum och det är mycket om deras liksom kultursyn och liksom världsbild och deras problem. Men det är ju inte, alltså, det har säkert skrivits någon akademisk uppsats om kvinnoskildringarna i Kevin Smiths filmer, för de är ju liksom, det är inte... Han är väldigt bra på det också. Alltså kvinnorna är inte dumma våp och de är heller inte liksom jobbiga ragator av typen Måns Nilssons fru i humorserien Succéduon, för att ta en väldigt smal referens. Eller liksom, vad heter hon, Lilla Fridolfs fru Selma. Utan de är ju
oftast... mångfacetterade.
Ja, men de är mångfacetterade. De kan ha en stark sexualitet, men det innebär inte att de liksom är playboy bunnies eller bimbos. Utan, och de kan också vara ganska bestämda, men de är inte jobbiga kärringar. Just i Clerks 2 så slog det mig extra, för där är en central del av handlingen att Dante slits mellan två kvinnor. Dels sin chef och dels sin flickvän då. Men nu att båda framställs som väldigt bra. De står för lite olika saker, men den här frun som vill att han liksom ska stadga upp sitt liv älskar honom verkligen. Hon är inte någon jobbig kärring som bara säger åt honom att nu ska du sluta träffa dina kompisar, allt det där, utan hon älskar honom, hon bryr sig om honom och verkar ändå liksom ganska sympatisk. Hon framställs inte som så jobbig som man skulle kunna ha gjort, eller som klischén skulle kunna ha varit.
Men han liksom var väl ändå Även om han är liksom väldigt grov i munnen och sånt, woke på något sätt,
jo,
som man säger idag.
Men
säga, även hans syn på homosexualitet och sånt var ju, alltså i början av 90-talet så var den ju, det var mer slentrian homofobiskt. Mm. Men Kevin Smiths brorsa är homosexuell, så jag tror det har nog påverkat honom ganska mycket så att få en nyanserad syn på det.
Är det inte, nej, det är hans kusin som spelar Cowie Lundin i Chasing Amy, som ju verkar vara en riktigt jävla jobbig, ja, sexist snubbe. Det hade varit jättekul om det var Kevins brorsa som spelade i så fall. Men
han spelar I Can't Do None For You Man med Public Enemy. Kanske med en sololåt av Flavor Flav i bakgrunden när han står i någon slags orange väst och pratar grabbsnack.
Ja, men det är också väldigt skojigt. Det är nästan det som jag skrattade mest åt i Clerks 2, så finns det en fantastisk sublåt där tanken är då att Dante ska flytta därifrån och liksom stås få ett riktigt ordnat liv, och då ordnar Randall för dem sista kvällen tillsammans så att de ska se Kinky Kelly and the Sexy Stud, det vill säga en live, vad heter det, tidelagsshow,
en donkey show, ja.
Donkey show, precis. Och Dante kommer liksom luras dit, och Randall och Jay och Silent Bob sitter där och bara, ja, det jävla, nu ska vi få se en sexy brud här som är påsatt av en åsna, det här som jag drömt om. Och så visar den de tror är Halliken, en liten tjockfarbror, det är han som är the sexy stud, och Kinky Kelly är åsnan. Och när de inser att de inte ska få se en sexy tjej bli påsatt av en åsna, utan en tjockfarbror som sätter på en åsna, då blir de genast jätteäcklade och bara, fy fan, vem skulle tända på det här? Det är woke och roligt på en och samma gång på något sätt.
Men vilket filmbolag var det som gav ut den? För det är ju rätt grovt. Och de droppar ju liksom en bomben och i det här Porch Monkey-skämtet, som jag också tycker är väldigt roligt. Så det måste ändå vara ett rätt högt i tak för det filmbolaget.
Jo, det måste det ha varit. Men det är också precis, det är Randall som ska ta tillbaka uttrycket Porch Monkey som vit medelklassnubbe. Men det är ganska tydligt för vem som helst. Tycker man att det här är kanske inte riktigt det som Kevin Smith tycker är det bästa i världen, va? Men det vet man inte. Det var ju någon filmkritiker, vet jag, någon ganska känd. Många gånger har vi sagt någon ganska känd filmkritiker i det här poddavsnittet. Ganska många, tror jag. Men som typ gick ut från biografen då i den scen där Randall möter den här lilla tjocka halliken och börjar förhandla om hur showen ska gå till. Men det här är fy fan, det här tänker jag inte titta på. Det här är första gången jag går från en film på 30 år eller något sånt där. Men hade han suttit kvar så hade han ju förstått att Kevin Smith kanske inte riktigt... Clerks 2 är inte filmen som uppmuntrar till liveshower med åsnor.
Nej, men det brukar ju inte... Alltså filmbolag och sånt ta hänsyn till... Det är mer liksom...
Nej, det är sant.
Men jag vet inte, var det Universal som gav ut den också?
Nej, jag vet inte. För jag tror att han... Det var ju så som sagt att han gjorde Mallrats för Universal, men sen... Som jag förstått det så var det så att han efter det så pratade han med Miramax att okej, nu får vi liksom bring it back home. Ge mig en låg budget så kan jag göra den här lite mer, vad ska man säga, relationsdrama betonade
Chasing Amy då. Ja. Som handlar om serietecknare, vilket liksom också gjorde det roligt för mig att se den i alla fall.
Ja, just det. Det är mycket diskussioner om huruvida den som tuschar faktiskt ritar serien eller inte.
Eller bara kalkerar.
Ja, precis. You're a tracer. Nej, men det skulle jag också säga är nog Kevin Smiths bästa film av dem jag har sett. Det är liksom, den har ju kvar mycket av den där tramsiga humorn och diskussionen om populärkultur, om bland annat huruvida Star Wars är gentrifiering eller inte och så vidare. men det är också man har ju då förstått att Joey Lauren Adams, som spelar en biroll i Mallrats och som också spelar huvudrollen i Chasing Amy Alyssa, hon hade ju ihop det med Kevin Smith ett tag mellan filmerna, och att det kom fram då att hon hade legat runt en del. Och att Kevin Smith då, så modern man han ändå är, inte kunde riktigt hantera det och blev så här, mer eller mindre sa att hon skulle be om ursäkt för detta för honom, och det ville hon naturligtvis inte. Men. Och det skulle hon inte göra heller. Men och Kevin, jag tror Kevin Smith själv blev lite chockad över att, vad fan, jag är en modern snubbe, jag ska vara okej med det här liksom. Men han tyckte att det kändes jobbigt. Och det gjorde han den filmen, där ju just en sån grej är ganska centralt för handlingen. Men då Ben Affleck är serietecknare som träffar en annan serietecknare, Lyssa, som först definierar sig själv som lesbisk, men de blir så småningom tillsammans. Men då kommer det fram att hon har haft ihop det med andra killar. Och där blir ju poängen lite intressant, just att Ben Afflecks moderna man har inga problem med att hans tjej har ett lesbiskt förflutet, men i sin egen heterosexualitet, det är där han blir otrygg på något vis. Nu låter det här fruktansvärt akademiskt, men filmen är ju inte akademisk. Filmen är jävligt rolig, men också också väldigt.
Och det är väl också liksom Kevin Smith själv då, hans karaktär Silent Bob, som har varit tyst i de andra filmerna.
Ja, han har bara någon enstaka replik. Det är lite av att han har en eller två repliker.
Men han har en utläggning där om, alltså då är det väl någon liknande story om
en tjej som heter Amy.
Ja, och det är därför att det är ju bara från den storyn som namnet heter, Chasing Amy. Ja, han säger så, you're chasing Amy, och så drar han en parallell till någon liknande story i sitt eget liv. Mm. Jag vet inte om han då drar storyn som bygger på Joey Adams.
Det är inte helt omöjligt. Men jag minns att han skriver någonting i Criterion-DVD:n som jag köpte med Chasing Amy. Det gjorde man på den tiden, i början av 00-talet. Och där skriver han någonting i förordet om att men det var inte Joey Lauren Adams hade inte varit runt lika mycket som Alyssa i min film hade, men det hade varit en hel del aktiviteter.
Vi kanske ska säga hej då till gratisakarna nu.
Okej, okay. Så då får Patreon-lyssnarna få betala för att vi pratar om de filmer som vi har sämst koll på.
Vi kan prata lite löst. Det brukar vara lite lösare i ramarna på Patreon-avsnittet. Då är det så här, i och för sig var det väldigt löst i ramarna. Vi hade ju en kvart om Pelefant i mitten någonstans.
Well, ja, jag tror inte att lyssnarna klagar.
Nej, det gör de inte.
Förhoppningsvis inte i alla fall.
Varje vecka så släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt och väntar redan som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760-7247-28. Det kan behövas, för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men tack så mycket för att du var med. Det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Gardenfors.
Jag heter Fredrik av Trampe.
Fullbordat samtal.
Snuggins.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.